Ja, det är gött att stå här igen. Och den här predikan, det liksom kommer att vara en fortsättning på den predikan som jag hade när jag stod här förra gången. Jag tror det var 3 eller 4 veckor sedan. Då talade jag om Guds uppenbarelse, en stadig grund att stå på. Jag talade om att vi kan se på naturen, se på skapelsen. Vi kan ana att det finns en konstruktör bakom. Jag talar då om människans samvete. Och det här är naturen, skapelsen, att vi kan se på skapelsen. Människans samvete, det kallar man för den allmänna uppenbarelsen. Vi kan ana att det finns en Gud. Men det finns också en särskild uppenbarelse som jag talar om. Och till den särskilda uppenbarelsen, det hör Bibeln. Bland annat Lukas, han som var ögonvittnesskildrare, han gjorde inte samma misstag som min pappa när han gjorde, hade torpinventering. Min pappa började alldeles för sent. De som var ögonvittnen, de som hade träffat de människor som träffade de som bodde på torpna, de hade dött redan. Så han hade svårt att få bra fakta. Men Lukas gjorde inte misstaget. Han intervjua ögonvittnen. Han talade med människor som hade gått tillsammans med Jesus och verkligen varit med. Bibeln är tillförlitlig. Sen kan vi också se på Jesus Kristus, vem Gud är, hur Gud är, hans karaktär. För Jesus kom hit på jorden. Det tillhörde den särskilda uppenbarelsen. Ja, det var det jag hade förra gången. Nu står vi alltså, vi vet det finns en Gud. Vi kan ana att han finns. Den här gången så kommer jag ta upp att människan har ett problem. Varför behöver människan Gud? Varför behov av Guds frälsning? Det är också väldigt grundläggande. Nästa gång så ska jag koncentrera mig på Guds lösning på människans problem. Men idag ska vi titta på problemet som människan har. Och i den här predikan då ska vi titta på hur synden kom in i mänskligheten och vilka konsekvenser det fick. Och är det någon av er här nu som tycker att det ska bli en väldigt fin filosofiska, djupgående svar på det ondas problem eller på syndens uppkomst, ja, då får ni vänta förgäves. Istället här så ska vi titta på den här frågan, varför är människan i behov av Guds frälsning? Och för att vi ska ta emot evangeliets erbjudande på rätt sätt, då är det bra att förstå och veta varför vi behöver bli frälsta. Bibeln ger inget helt klart och uttömmande svar på frågan hur synden uppkom. Och det tror jag kan bero på att Bibeln är inte så intresserad av teorin bakom syndproblematiken. Utan det vill ta itu med de praktiska konsekvenser. Och de här praktiska konsekvenserna, de stöter vi så gott som allihop dagligen på. Synden, den är inte någon sån här abstrakt idé eller princip, utan synden, det är en konkret verklighet som, och den håller ständigt på att utföra sitt verk här i världen. Och det vi kallar synd, det är en aktiv makt, och det föder ondska såväl på ett moraliskt som på ett fysiskt plan. Ja, synden, jag påstår att synden är till och med en förbannelse som håller hela skapelsen i sitt grepp. Men det finns lösningar. Men liksom situationen. Nu ska vi börja alldeles från början. Och om ni har Bibeln med oss så kan ni slå upp i första Mosebok, och så håller ni till där. Sen kommer jag att läsa ett antal bibelställen runt omkring, men de kommer ni inte hinna med att slå upp. Men om ni håller er i första Mosebok, vi börjar första kapitlet 26-31 versen, och sen ska vi också komma in lite grann i andra Mosebok och i tredje Mosebok. Så håller ni där i början, så kommer det här att bli bra. Första Mosebok 26-31. Gud sa: låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Det ska råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem: var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Och Gud sa: se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Detta ska ni ha till föda. Men åt alla djur på jorden, åt alla fåglar under himlen och åt alla som, allt som krälar på jorden, åt allt som har liv, ger jag alla gröna örter till föda. Och det skedde så. Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. Utgångspunkten, det är det tillstånd som rådde innan människan hade fallit i synd. Människan, hon var skapelseverkets höjdpunkt. Gud skapar människan till sin avbild. Om vi funderar lite på vad innebär det för människans gemenskap med Gud? Människan skapad till Guds avbild, till likhet med Gud, gemensamma drag med honom. Kanske till och med som ordspråket säger: lika barn leka bäst. Gud vill ha gemenskap. Han vill umgås med oss människor. Gud, han gav resurser till människan, mat och annat som det behövde. Gud såg till att människan hade det bra. Och människan fick en uppgift. Hon fick uppgift att råda över jorden. Det vill säga att människan fick uppgiften att ta hand om jorden. Gud råder i himlen och människan som var Guds avbild råder över jorden. Människan, hon fick i positiv mening herravälde över jorden. Jag ska läsa några verser här ur den åttonde salmen i Saltaren. Och jag kommer att läsa 4-10 versen. Den salmen, den handlar om Jesus, människosonen. Men vi kan också se vad Gud hade tänkt för människan. Här kan vi se hur Gud ville att människans herravälde över skapelsen konkret skulle komma till uttryck. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa eftersom du tänker på henne? En människoson eftersom du tar dig an honom? En liten tid lät du honom vara ringare än Gud. Med ära och härlighet krönt till honom. I 1970 års översättning så är den versen översatt till att du skapar honom nästan till ett gudaväsen, skapade honom, står det översatt där. Du satte honom till herre över dina händers verk. Allt har du lagt under hans fötter. Får och oxar, liksom vildmarkens djur, himmelens fåglar och havets fiskar, allt som rör sig i haven. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. När jag uttryck för människans herravälde över skapelsen, vördnad inför Gud, Guds storhet, Gud bryr sig om människan, människan bryr sig om skapelsen. Allt är till Guds ära i full gemenskap med honom. Gud hade fullt förtroende för människan och människan försågs med alla resurser som behövdes för uppdraget. Nu fortsätter vi i Moseboken här. Nu är det andra Mosebok den här gången. Ni bläddrar fram ett blad och så tar vi 15-17 versen. Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. Och Herren Gud gav mannen denna befallning: du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Ty den dag du äter av det ska du döden dö. Här talar Gud om ett träd som fanns planterat i lustgården. Trädet med kunskap om gott och ont. Gud, han visste att det bästa för människan, det var att ha honom som sin informationskälla. Han visste att människan inte skulle klara av att hantera för mycket kunskap. Gud är god. Och från Gud kommer bara gott. För att människan skulle kunna leva i gemenskap med Gud krävdes att Gud helt och fullt var i centrum i människans hjärta och sinne. I ett sådant förhållande till Gud så skulle människan bara bli påverkad av det goda. Gud ville, tror jag, skydda människan från det onda. När Gud skapar människan, då blåste han in livsande i henne, står det. Människan, hon fick del av Gud själv. Gud, han visste om att om människan började sätta sin egen kunskap först, ja, då skulle gemenskapen med honom brytas. Det skulle då fattas någonting i människans hjärta. Den del av Gud själv som fanns i människan skulle inte kunna stanna kvar. Något i människans inre skulle dö. I 5 Mosebok vers 24 står det talas om en som heter Hanok. Där står att Hanok vandrade med Gud i 300 år. Sen fanns han inte mer, till Gud hämtade hem honom. Hanok dog inte. Han blev hemhämtad till Gud i himlen. Andra exempel på samma sak, det är Elia och Mose. De blev hämtade hem till himlen utan att först dö. Och jag tror att egentligen så hade Gud en sån plan för människan. Leva här på jorden tills det var dags att flytta hem, direkt hem till den fulla gemenskapen med Gud i himlen. Men Gud, han hade skapat människan med fri vilja. Gud har ju fri vilja. Människan var Guds avbild. Gud skapar människan med fri vilja. Nu ställdes hon inför ett val. Människan gjordes myndig över sin egen situation och fick själv möjlighet att välja att lyda Gud eller att avvisa honom. Någon kanske undrar, varför tog Gud den här risken som det trots allt innebar? Men om man jämför det med den fria viljans betydelse i ett kärleksförhållande, då kan man förstå Gud. Gud vill att vi ska välja honom. Nu bläddrar vi fram till 3 Mosebok och så börjar vi första versen. Nu kommer vi läsa ett antal verser framåt där. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan: har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen: vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan: ni ska visst inte dö, men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av, en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna, och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Här stöter vi på en vanlig taktik från ormen. Han använder sin vanligaste taktik när han kom inför kvinnan. Han ifrågasätter Gud. Har Gud verkligen sagt? Sen kommer han med lögner. Ni ska visst inte dö. Han kommer med frestelser. Era ögon kommer att öppnas. Ni kommer att bli som Gud. Oj, oj, oj. Johannes 8:44 står det så här: ni har djävulen till er fader, och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Ormen lockade alltså med att om de åt av det förbjudna trädets frukt, då skulle deras ögon öppnas så att ni blir som Gud. I Ordspråksboken 16:18 står det: stolthet går före undergång och högmod går före fall. Högmod är synd. Ormen, Satan, begick en gång samma misstag när han satte sig upp mot Gud. Det kan vi läsa om exempelvis i Jesaja 14:12-15. Där står det så här: hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa i ditt hjärta: jag ska stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste. Men ner till dödsriket blev du förd, längst ner i graven. När människan valde att bryta mot Guds förordning, att äta av frukten, då satte hon sig själv i centrum. Kan bäst själv, gick sin egen väg. Precis detta skriver Jesaja om i 5:53-6. Vi gick alla vilse så som får, var och en ville vandra sin egen väg. När människan syndade, när människan var olydig och bröt mot Guds lag, Guds förordning att inte äta frukten, då satte hon sig upp emot Gud, blev kompanjon med djävulen. Och djävulen, han gör precis allt han kan för att förstöra Guds skapelse. Efter det här nu, att människan begått det här brottet, då såg de att det var nakna. Synden gör människan naken, utan skydd, utsatt för faror, åtkomlig för flera frestelser. De började se på sina brister, de såg på det som var dåligt istället för det som var bra. Nu fortsätter vi på 8:e versen i Mosebok 3 här. Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården, och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom: var är du? Han svarade: jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt, eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Synden medförde att människorna kom att bära på skuld inför Gud. All synd som begås är olydnad mot Gud och står mot hans vilja. Skuld leder också till dåligt samvete och därmed sammanhängande beteenden. Det ser vi på Adam och Eva. De sprang och gömde sig. De blev rädda för Gud. Och idag så reagerar människor ofta på liknande sätt. Människor drar sig ofta undan Gud och flyr. Väljer istället substitut som droger, alkohol, ohämmad sexualitet och mera. Genom olydnaden kom människorna in under syndens makt. Och detta, det gäller inte bara de första människorna, utan det gäller tyvärr alla människor. Psalm 51 och 7. David säger: se, i synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv. Det är ju en vers. Ja. Romarbrevet 3 och 23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och Romarbrevet 5 och 12. Därför är det så. Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor, eftersom de alla hade syndat. Det står också Romarbrevet 3:10-18, men det är så långt så det läser jag inte nu, men det går att läsa sen. Som det nyss lästa bibelställena säger här, så gäller syndafallet inte bara de första människorna. Ganska snart så visar sig den inbyggda upproriskheten. Människan står alltså inför ett problem. Gemenskapen som från början fanns med Gud är borta. Det har blivit en klyfta, ett stort svalg mellan människan och Gud. Det finns dock ett ljus. I vers 9 som vi läste ur första Mosebok 3, där står det någonting om Guds attityd till den fallna människan. Vem är mest intresserad av en återförening? Gud kallar på människan. Var är du, säger han. Gud tog initiativet. Gud vill inget hellre än att återförenas med varje syndare som vänder om. Nu fortsätter vi tredje Moseboken. 11:e vers ner på nu. Då sa han: vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig äta av? Mannen svarade: kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan: vad är det du har gjort? Kvinnan svarade: ormen förledde mig och jag åt. Några frågor på det sist läste verserna. Hur beter sig människorna när de ställs till svars inför Gud? Vad händer med människornas gemenskap? Ja, det slingrar sig. Det skyller ifrån sig. Mannen skyller på kvinnan och kvinnan skyller på ormen. Och jag tror att när de börjar så, då blir gemenskapen mellan dem lidande när de skyller på varandra. Och av människans beteende här, då kan vi förstå att de är ju inte sitt sanna jag, den liksom som de var från början. De blir rädda för Gud, han som de hade haft ett så bra förhållande till. De gömde sig. De gjorde tvärt emot vad de egentligen ville. Och det här stämmer väldigt bra med vad som står i Romarbrevet 7:15 och Romarbrevet 7:19-20. Paulus han säger: ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Ja, det goda som jag vill gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Nu fortsätter vi med vers 14 och några verser framåt. Då sa Herren till ormen: eftersom du har gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i härden. Till kvinnan sa han: Jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din lust vara och han ska råda över dig. Till Adam sa han: du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag hade befallt dig. Du ska inte äta av det. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Törne och tistel ska han bära åt dig och du ska äta av markens örter. I ditt anlete svett ska du äta ditt bröd. Till dess du vänder åter till jorden. Ty av den har du tagits. Jord är du och jord ska du återbli. Mannen gav sitt hustrunamnet Eva, ty hon blev moder till allt levande. Och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. Herren Gud sa: se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Hon får inte räcka ut handen och även ta av livets träd och så äta och leva för evigt. Och Herren Gud sände bort den från Edens lustgård för att det skulle bruka jorden som det hade tagits från. Han drev ut människan och öster om Edens lustgård satt han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. Människans synd, det fick inverkan på den övriga skapelsen också. Vers 17 sa: marken blev förbannad. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Från början då gick det lätt för dem, de liksom blev serverade. Men här: med möda ska du livnära dig så länge du lever. Nu har fler ställen som talar om samma sak. Jeremia 5:23-25: men detta folk har ett motsträvet och upproriskt hjärta. De har vänt sig bort och gått sin egen väg. Det säger inte i sina hjärtan: låt oss frukta Herren vår Gud, honom som ger regn rätt tid i både höst och vår och som ger oss de bestämda skördeveckorna. Era missgärningar har nu bringat detta i olag. Era synder håller detta goda borta från er. Det står liknande i Hosea 4:1-3. Och i Romarbrevet 8:20-21 så står det: skapelsen har nu blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Människans synd fick konsekvens för skapelsen. Men det fick också fler konsekvenser. Romarbrevet 1:25 säger: det bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evigheters evigheter. Amen. Synden har lett till att människan dyrkar det skapade istället för skaparen. Och det har fört in människan i ett onaturligt förhållande till skapelsen. Hon har blivit ur stånd att råda över det skapade. Och ser vi på det här i ljuset av det, så är det inte så konstigt att det är miljöförstöring. Konsumera mera, förstöra istället för att vårda. Människans olydnad, det tvingar alltså Gud att förevisa människorna ut ur lustgården. I Jesaja 59:1-2 kan man läsa: se, Herrens hand är inte för kort så att han ej kan frälsa. Hans öra är inte tillslutet så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra. Era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Gemenskapen med Gud blev bruten. Gud står beredd att ta emot oss, men synden står emellan. Det vanligaste ordet, grekiska ordet för synd i Nya testamentet, om jag nu kan uttala detta Ja, haramatla. Jag vet inte om det var ett uttal. Men i alla fall, det är ett grekiskt ord. Och det betyder att missa ett mål. Och det är det som händer med människan när hon lever i synden. Människan missar livets stora mål. Innebär att man hamnar helt på helt fel plats i livet. I den här predikan så har jag pekat på att synden, den leder till ett främlingskap som omfattar människans förhållande till Gud. Från början gemenskap, det blir ett främlingskap med Gud. Det blir ett främlingskap till människan själv, till sig själv. Det blir ett främlingskap till medmänniskan. Och det blir ett främlingskap till skapelsen. Men nu kommer det bra. För att bli befriad från det här främlingskapet, då måste människan vända tillbaka till Gud. Och liksom vägen bort från Guds gemenskapen togs genom ett viljemässigt val, så kan vi välja att komma tillbaka till Gud. Gud, han har lösningen på människans problem i beredskap. Och nästa gång här nu när jag predikar, då kommer det bli en hel predikan på 34 minuter om det här. Nu blir det en minigrej på slutet här, men han börjar, vet ni. 15:e versen här i 3:e kapitlet. Det har sin gammal tolkes som en profetia om att Jesus Kristus skulle komma och frälsa mänskligheten från synd. Det står det. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Ganska snart, nästan direkt efter att människan föll i synd, så hade Gud en beredskapsplan. Jag tror att Jesus och han diskuterar, hur ska vi lösa det här? Ja, det är inget annat att göra än att jag får offra mig i människans ställe. Det tror jag Jesus sa. Och ett antal år efter det kommer sen, då kom Jesus hit till jorden. Han föddes hit till jorden. Han levde här. Och som jag sa förra gången, vi kunde se på hur Jesus levde, att vi fick del av vilken karaktär som Gud har. Gud, han offrade sig för oss människor. Jesus, han dog för mig, för min skuld. Jesus tog min skuld med sig på korset. Skriv och få höra mycket om nästa gång. Vägen är öppen. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty icke sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Vi kan alltså som människor ana och se, det finns en Gud, det finns en konstruktör bakom. Vi har sett här idag att människan står inför ett ruskigt problem. Jag har också nämnt lite grann, Gud har en lösning på det här problemet. Och den kommer med nästa gång. Sen, för att det ska gå ihop alltihop, så måste också vi som människor gensvara på Guds lösning. Jag fuskar lite grann här och tar lite här. Från början bodde Gud, blåste in livsande i människors hjärtat. Gud fanns i hjärtat. Människan föll i synd. Ja, han var tvungen att lämna. Det blev som ett tomrum i hjärtat. Och jag tror det finns ett sånt här tomrum. Och när Nikodemus talade med Jesus i Johannes evangelium 3 kapitlet, då säger Jesus, ni måste födas på nytt. Och jag tror när jag släpper in Jesus, då blir jag född på nytt. Det är det tomrummet som försvar blev när Gud lämnar hjärtat, den livsanden som var inblåst. Det fylls, kommer tillbaka när jag säger mitt ja till Jesus och låter honom få ta herraväldet i mitt liv. Då blir jag en hel människa igen. Det är ett erbjudande till var och en. Ta emot Jesus i hjärtat. Bli född på nytt. Amen. Tack kära Jesus att du har varit med idag under predikan. Och det var ju sorgligheter vi talade om. Människan som hade gemenskap med dig valde att gå sin egen väg. Men tack Jesus att du hade en beredskapsplan. Du kom hit ner till jorden, gav ditt liv för mig, för oss allesammans, för att ge oss möjligheten att ta emot dig i hjärtat och få tillbaka den rätta ställningen inför Gud. Jag ber Jesus att det här budskapet ska få komma falla i god jord. Och att ditt ord ska få vara verksamt så att många människor kommer till tro på dig. Jag ber för oss som är här, de som lyssnar på det här sen så småningom på internet, människor framförallt i Smedjebacken, ber jag för att de ska komma i åtnjutande av ditt ord och din kraft. Och att din vilja ska få ske här mitt ibland oss. Jag proklamerar att du Jesus, du är Smedjebackens herre. Ja Jesus, du är Smedjebackens herre. Du Jesus, du är herre i Smedjebacken. Amen.